Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Tvillingpodden!
Hallå!
Hejsan!
Och varmt välkomna till avsnitt 147 av Tvillingpodden! Idag har vi med oss en gäst. Matilda är 26 år och bor i Örebro tillsammans med sin kille Johan. Hon skapade en grupp på Facebook om psykisk ohälsa och har blivit en förebild för många unga som inte mår så bra. När Matilda inte coachar andra som mår dåligt försöker hon plocka svamp bland spindlar och småkryp i skogen som hon inte gillar. Och hon tycker mycket om att umgås med sin sambo. En annan spännande kuriosa är att hon har två navlar och hon älskar läppstift i olika färger. Välkommen hit, Matilda!
Tack så jättemycket.
Äntligen har vi dig som gäst i Tvillingpodden.
Ja, äntligen, verkligen.
Vi har ju pratat om det väldigt länge, ett år kom vi fram till. Ja, och det är inte Matilda som har varit svår, utan det är du och jag, Jessica.
Ja,
det ska vi inte säga. Inte svåra, utan mer... Alltså, det är kanske fler som lyssnar här som vi har sagt att vi ska ha som gäst.
Mm.
Men vi är väldigt dåliga på att bara boka in och fullfölja. Det måste vi bli bättre på.
Ja.
Mm.
Ja.
Men sist så var det ju faktiskt Elsa som blev sjuk.
Ja.
Det kan man inte då för.
Nej.
Nej.
Och det är vi tacksam för idag.
Ja, ja, just det. Ja. Ja, men varför då?
För att då blev det ju att jag åkte till Johan. Och då var inte vi tillsammans. Då hade inte vi pratat på ett halvår. Och efter det så var vi tillsammans.
Så det är tack vare Elsa.
Ja,
ska Elsa vara tärna på ert bröllop?
Ja, jag tror det. Men, det är fantastiskt. Ja, för jag var jättebesviken. Jag tyckte det var jätteledsamt för att jag hade åkt från Göteborg så här, sett fram emot så mycket. Så jag kommer ihåg att jag var så här, men kan inte Angelica och jag träffas själva? Så här, jag verkligen ville få till det. Och sen var jag så ledsen att det inte blev av. Och jag var på hotell och var så här, ja, men bara skit. Piss idag för att vännerna jag skulle träffa ställde också in. Så det var verkligen så här, vad gör jag här? Och då verkligen blev det så här helt spontant att jag satte mig på ett tåg till Uppsala. Till killen jag inte pratade med längre för att det inte blev så bra sist. Men sen blev det jättebra.
Och så nu bor ni ihop.
Ja.
Det är otroligt.
Ja.
Hur mår du idag?
Idag mår jag bra. Ja, lite trött.
De dagar när du inte mår bra och du träffar någon, om du ändå har tagit dig upp från sängen och ute på stan, svarar du då att det är bra, även om det inte är det?
Nej, oftast inte. Jag brukar nog säga att nej, men det är, jag har lite ångest eller jag är lite trött eller jag är lite, alltså sådär, men oftast så ganska kort svar, sådär. Mm. Säga, men det är som det är. Eller det blir bättre senare kanske. Alltså så här.
Men hur reagerar folk då?
Men jag tror att jag gör det på ett så enkelt sätt. Alltså att jag ja, men säger till exempel så här, ja, men nej, det är inte bra idag, men det kanske blir bättre nu när vi umgås. Mm. Att man liksom lägger på något positivt på det, så blir det inte den här negativa, när jag mår dåligt. Mm. Då behöver inte de ställa någon fråga eller så. Utan.
Mm. Skönt att du kan vara öppen, tycker jag.
Mm.
Du har ju ett väldigt vackert yttre, tycker jag. Speciellt jag.
Jag tycker också det.
Men speciellt jag.
Matilda ser ut som ett väsen.
Ja, och
en alv.
Men var ska man...
En sagofigur.
Om man vill se hur hon... Om man vill se hur, en enhörning. Om man vill se hur hon ser ut.
Ja, en enhörning!
Ja. En häst, ja. Matilda Jag heter du på Instagram. Så gå in och följ och se enhörningen. Du har ett väldigt vackert yttre. Har du fått kommentarer och frågor om hur du kan vara snygg men samtidigt må dåligt?
Ja, alltså många påpekar ju liksom så här, ja men att, alltså jag försöker ju alltid att sminka mig och göra i ordning mig, alltså så där, särskilt om jag ska gå ut, så bara gå på stan eller så där, just för att jag mår lite bättre då. Alltså jag känner mig fräschare och så där. Om jag går ut med flottigt hår och liksom så här fet hy liksom, så känner jag ju mig sämre. Alltså så att jag försöker, jag märker att jag mår bättre utav det. Och det har folk frågat mig om liksom.
När började du skriva om ditt mående på sociala medier?
Typ augusti förra året. Var det. Och det, alltså jag vet inte riktigt varför jag gjorde det egentligen. Alltså sådär att om det var något specifikt. Men jag gick igenom lite tuffa grejer där på sommaren. Jag hade dejtat Johan på våren. Men sen så, han var inte kär i mig. Och så sa jag att, okej, försvinn då, dra åt helvete. Typ. Och sen så sa jag upp kontakten med min mamma. Och då, ja, men så blev det väldigt mycket. Och jag kände så här, jag måste få ut det här på något vis. För det här går inte. Och så är det folk som alltid, men du måste skriv i dagbok så här. Men så känner jag att det ger mig inte heller någonting. För att på något vis så, nej, men det ger inte mig någonting. Men att hjälpa andra. Jag har alltid brunnit för att hjälpa andra och få andra att må bra. Och att då liksom, för jag vet att jag inte är ensam om att må så här. Och då, ja, så valde jag att skriva liksom öppet. Och det bara rasslar ju in följare direkt när jag började med det liksom. Så att när jag började så hade jag typ 300 följare och nu är jag nästan 5000.
Men år senare. På ett år? Mm. Det är otroligt. Mm. Har du någon hashtag som är...
Alltså just för mig så skriver jag på Matilda Jags resa. Men annars är det så här, psykisk ohälsa, ångest, depression, att jag använder de vanliga, så att det är där folk säkert hittar mig liksom.
Men var det förra sommaren som du började må dåligt, eller hade du mått dåligt innan det?
Jag hade mått dåligt innan det. Jag fick en depression för 5,5 år sedan typ. Och det var väl alltså då som det liksom bröt ut på riktigt, för då var det så här, då rann bägaren över så att säga. Det gjorde mitt ex slut, vilket jag är väldigt tacksam för idag, så att den här depressionen bröt ut, för att det behövdes liksom. Mm. Men jag hade ju mått dåligt större delen av mitt liv, alltså så här, jag har gått hos skolkuratorn sen lågstadiet typ, så att någonting har ju varit liksom, men jag har aldrig bett om hjälp, eller det är ingen som har sett det.
Jag tänker alla de som följer dig, så är det ju många av dem som också mår dåligt. Mm. Kan du tycka att det känns som att du har ett ansvar gentemot dem?
Alltså i början var det så. Då kände jag så här, men att jag skulle svara på kommentarer och liksom så här, många skriver ju så här i direktmeddelande och skriver så här, och det gör de fortfarande jättemycket. Och då svarade jag ju direkt liksom så här, och verkligen skulle, men sen så insåg jag att det funkar ju inte, att det blev jättejobbigt och få deras liksom bördor på mina axlar. Så nu, alltså jag läser alla kommentarer och jag läser alla direktmeddelanden, men just i dagsläget så svarar jag typ aldrig. För det är så här, alltså jag fick utmattningssyndrom för 2 år sedan, och sen dess så är jag så himla trött, så att allt känns så här bara jättejobbigt. Som att svara på en kommentar, alltså det tar så här 10 sekunder och jag bara så här, nej, det går inte. Det är för jobbigt. Så det är så jättekonstigt. Men så att jag kan få lite dåligt samvete om jag inte lägger upp på ett tag. Sådär. Men det har också börjat lugna sig. Jag känner såhär, jag gör ju det här för min skull. Och sen att det liksom hjälper andra på vägen, det är ju bara en stor stjärna liksom.
Kan inte du berätta om när du fick utmattningssyndrom? Hur märkte du att du hade det?
Ja, det var en morgon som jag inte kom upp ur sängen. Jag vaknade och var ledsen typ, och bara kände så att nej, det här går inte. Och så ringde jag och sjukanmälde mig, sa att jag hade
migrän tror jag. Eller om jag, nej, jag sa nog att jag hade magsjuka tror jag. För att jag kände nog på mig att det här, jag behöver nog vara hemma liksom. Mm. Så då sa jag att jag hade magsjuka. Och så var jag hemma en vecka. Och sen så, och det var så här, ja men typ efter två dagar eller tredje dagen eller någonting skulle jag gå och handla. Och då märker jag alltså något som är så, alltså det var så himla sjukt, för då skulle jag gå och köpa en brämhult, en apelsinjuice. Och jag var inne verkligen så här att jag skulle ha apelsinjuice. Det drack så himla mycket under den perioden. Går till kylen, tar tag i en flaska och sen så ser jag att det är apelsinananas. Och jag bara så här, nej. Fast jo, den kanske jag ska ha. Fast nej, jag vill ha apelsin. Eller nej. Och så fick jag världens beslutsångest av detta och stod alltså där i 10 minuter och kom inte därifrån. Och så började jag gråta och bara så här, nej, det här är, nu är det väldigt konstigt. Så fick jag gå iväg liksom, för att säga, men om jag bara tar en sväng runt och tar liksom det andra jag ska handla liksom. Och så hände det på ytterligare ett ställe. Och så gick jag tillbaka och hämtade juicen och så var jag fortfarande så här, nej, men jag vet inte vilken jag ska ha. Och sen så vet jag att jag tog apelsinen ändå, ställde ner den i korgen och sen gick jag till kassan och så var jag så här, ja, det är bara att byta liksom. Men tanken slog mig inte att jag kunde köpa båda två eller så här, för det bara, nej, det kan jag inte göra. Utan en ska det vara. Så det var väldigt mycket så. Och sen så efter en vecka då så fick jag gå till läkaren. Och då så sjukskrev han mig. Då trodde vi att det kanske var en depression. Eftersom att det kändes ändå så här, eller men lite liknande känsla utav det jag hade då för några år sedan. Men sen så gick jag till min, då hade jag precis skaffat en ny psykolog, en privat. Och så berättade jag hur jag hade mått den här senaste tiden. Och då var det han som bara, men Matilda, det här är utmattningssyndrom. Och jag var så här, jaha, eller vadå? Och så bara rabblade han alla symptom och jag bara, åh herregud. Gud, så här. Och han bara, när du kommer hem så vill jag att du går in på 1177 och läser igenom alla symptom och liksom sådär. Och så gjorde jag det. Och sen så sa jag högt för mig själv så här, bara, jag har utmattningssyndrom. Och då var det som att min kropp bara så här, äntligen! Mm. Och jag har varit så trött. Alltså, jag har aldrig varit så trött i hela mitt liv typ. För då var det som att kroppen bara, åh, äntligen kan du, eller har du förstått det liksom, nu kan jag slappna av. Och då blev jag sjukskriven ytterligare en månad tror jag. Och då var det så här, ja, men jag kunde ta en träffa en kompis över en lunch på 1,5 timme, sen var jag tvungen att gå hem och sova för då var jag helt slut liksom. Mm.
Hur reagerade din omgivning på det här?
Ja, det var lite olika. Det var någon som, alltså lite familjemedlemmar eller så där, som var så här, men du gör ju inte så mycket. Hur kan du bli utmattad liksom? Och jag bara, nej, alltså jag har ju bara 5 jobb just nu och ett trassligt privatliv. Men
hade du 5 jobb?
Ja.
Men gud.
Ja, det var så, jag var liksom vikarie så att jag hade liksom inget, nej. Jag hade liksom inget så här ett x antal timmar utan så. Så då blev det liksom att jag jobbade på skoaffären lite på helger och sen jobbade jag på förskolan. Så vissa gånger blev det liksom att jag jobbade måndag till fredag på förskolan och sen jobbade jag helgen på skoaffären. Mm. Och sen så var jag barnvakt lite också. Och sen så var jag volontär i en förening för psykisk ohälsa. Mm. Och så var jag mentor åt en tjej genom den föreningen som jag träffade. Så det blev liksom, ja. Så man bara såhär, okej, nej, det var inte, nej, jag har inte
du borde
göra.
Gjort mer.
Ja, eller hur? Jag kände också det. Jag skulle ha lämnat in något mer kanske. Mm.
Men är du frisk? Alltså kan man bli frisk från utmattningssyndrom? Säger man det, att man blir frisk?
Ja, alltså det, ja, det tänker jag att man kan bli. Men det är jag inte.
Nej.
Så, det är, ja, eller, alltså det är så här, allt som har med psykisk ohälsa är så himla så här, vad säger man? Subtilt.
Mm.
Alltså att det, jag känner så här bara, jag vet ingenting typ. Medan jag vet allt, jag känner ju vad jag känner och jag vet att det är ångest och jag vet att det är liksom att jag kanske har någon depression nu, för nu har jag precis börjat med antidepp igen. Ja, men det är liksom så här, men samtidigt som jag känner så här, men jag vet i fan vad det är jag lider av eller vad, hur jag mår. Mm. Ge mig ett svar istället. Kan jag bara få den hjälpen jag ska ha så att jag kan bli frisk?
Mm.
För att jag har ingen aning och så får man så här, ja men nu testar vi det här eller nu testar vi det här, men man vet inte. Alltså, ja, så. Men jag man kan absolut bli frisk, men jag tror man går aldrig tillbaka till sitt gamla jag. Eller kan man ju göra, men det är ju idiotiskt att göra det. Utan man blir ju, man ändrar ju på sig. Mm. Och det, jag har ju liksom ändrat mycket på mig, men jag har fortfarande långt kvar, för att jag kör ju fortfarande på. Mm. Alltså så.
Men kunde du känna innan att det fanns några så här varningssignaler som kom innan du drabbades av utmattningssyndrom?
Inte som jag såg.
Nej.
Men nu i efterhand så ser jag dem.
Ja. Och vad var det?
Ja, men till exempel alla, vad heter det, uppdateringar på Facebook om att jag var så himla trött.
Ja. Ja.
Det är ju liksom flera år tillbaka. Att jag är så himla trött och jag har så mycket liksom så här, ganska ofta liksom. Och sen så, ja, kollade jag på mitt schema hur jag jobbade, så var det liksom, så jag kommer ihåg att på Instagram la jag upp så här dag 1 av 23 på raken
som jag skulle jobba. Mm.
Ja. Alltså så här. Men det är liksom så här, det är det här när man är ung, man har inget fast jobb, man tar jobb, alltså så här, man tar det man får, för man vet inte, för man är livrädd för att inte ha ekonomin. Så det är liksom, då kör man på.
Men du startade en grupp på Facebook. Mm. Var det ett år sedan?
Ja, i november.
Ja. Berätta om den.
Ja, men det var så här, följare på Instagram som var så här, skulle det inte vara gött att ha liksom en grupp där vi med ångest kan liksom prata med varandra så här. Och jag bara, jo, absolut, men tänker inte jag fixa liksom så här, för jag kände att jag hade mitt egna så där. Men sen så det var flera stycken som frågade liksom under en tid, så till slut så kände jag, men jag gör det helt spontant en kväll. Och tänkte väl liksom så där att ja, men vi blir väl någon 100 personer kanske liksom så där, och det är inte så himla så där. Men i dagsläget så tror jag att det är 18,5 tusen.
Oj, jäklar.
Personer med.
Men nu har du fått hjälp med att administrera gruppen. Vad heter gruppen?
Ja, jag har ångest.
Är den stängd eller öppen nu?
Den är stängd.
Ja.
Men alltså man kan hitta den och man kan se vilka som är med i den. Mm. Alltså så här typ, tror jag. Alltså man kan se om man har vänner med och sånt där, tror jag. Mm. Men man kan ju inte se någonting i den liksom.
Men man kan så ansöka om att vara med eller stopp?
Nej. Nej, man kan ansöka om att vara med. Så att där är det ju liksom, det är ju alltså väldigt många utav de här som aldrig har skrivit någonting i gruppen, som bara är med liksom för att kanske känna sig mindre ensam, alltså så här. Och det är
18 000, det är så många.
Ja.
Men hur kunde det bli så stor?
Vet ni, alltså att jag skrev som mål på nyårslöfte, eller sen nyårsmål, karriärsmål, att jag skulle ha 5 000 det här året.
Ja, 18 000. Det är många som mår dåligt.
Ja.
Och som vill prata om det. Nu är det inte alla som, men det är
många vill skriva om det liksom och känna att de men får stöd där liksom. Det är ju väldigt kärleksfull miljö. Men sen så finns det ju såna här idioter också, såna nättroll, men de försöker vi ju kasta ut så snabbt som möjligt. Det är jag och 5 andra som hjälper mig.
Ja, vad bra.
De är guldvärda, för just nu så gör jag väldigt lite där. Alltså jag tittar in ibland och jag får meddelande att jag ska blocka någon och sådär. Och sådär. Men annars så är det de som kör på jättemycket. Det är ju liksom, ja, men det kanske är upp mot 100 inlägg om dagen och säkert lika många medlemsförfrågningar. Alltså så att det är ju...
Jo, det är ju ett heltids, jag behöver helt...
Ja, men det är ju administrera
så. Alltså,
ja, och sen så är det vissa då som skickar sådana här bara... när det är så tråkigt, man måste vänta så länge på att få ett inlägg upplagt. Och jag fattar det, alltså när man är i den desperata situationen och man bara så här skriver av sig och bara vill få stöd nu, och så tar det flera timmar. Men liksom, vi är helt vanliga människor som pluggar och jobbar. Vi har inte tid att sitta där. Alltså, betala mig så kan jag sitta där, absolut. Men det är ju liksom, vi gör det helt ideellt liksom på vår fritid, och vi själva liksom har ju någonting med psykisk ohälsa och så att göra också. Så att vissa dagar så kanske vi alla mår dåligt. Och då blir vi drabbade, eller vi blir gruppen drabbad. Men ja, då får man ju liksom... Och det har vi skrivit här i reglerna. Liksom, mår man dåligt och behöver akut hjälp, så får man ju åka till psykakuten. Ja, ja. Eller ringa till någon jourhavande präst eller vad som helst.
Kan du beskriva hur det känns att ha ångest?
Alltså den är ju väldigt svår, för att för mig kan den speglas på många olika sätt egentligen. Men det vanligaste är väl det här trycket över bröstet. Det är väl väldigt klassiskt liksom så här. känns som att man har en elefant som sitter där och man kan inte riktigt andas ordentligt. Men jag kan även få lite alltså orosångest. Det kan sätta sig på andningen då. Att jag blir lite hypokondrisk, att det sätter sig på luftrören. Liksom, att jag inte kan andas ordentligt helt enkelt. Så det är väl, men det, ja, det är väl det som är det mest vanligaste som jag oftast får, liksom, att det blir jobbigt sådär.
Har du fått panikångest någon gång?
Ja.
Vad är panikångest?
Ja, men precis, vad är panikångest?
Vad är panikångest? Jag har ju fått en panikångestattack. Men vad är det?
Ja, men det är ju det här när hjärtat rusar, när det känns som att man håller på att dö. Typ, ja. Att det är någonting som är liksom så här,
men det känns ju, alltså när jag hade det, nu ska vi inte prata om mig, men när jag hade det, då trodde jag ju på riktigt att jag skulle dö. Ja. Alltså jag tänkte att jag kan ju inte åka till psykakut.
Nej, du tänkte att du satt på fel avdelning.
Ja, för jag var så här, men hallå, de måste se nu att nu dör ju jag. Alltså de måste ju, jag måste ju få sån här elchocker typ.
Ja, precis. Alltså jag vill påstå att det jag hade var panikångest, eller jag har haft vid flera tillfällen, men jag har aldrig känt så att jag kommer dö, för att på något vis så har jag fattat att det inte är det. Sen så det är lite så här, ja, då får man väl klassa det lite vad man vill, men jag har liksom känt hur det liksom bara har alltså eskalerat till att jag verkligen håller på att svimma liksom, för att jag får sån panik. Och det är så här, ja, nej, det kanske ska klassas som typ någon extrem ångestattack istället. Jag vet inte, men ja.
Om du vaknar på morgonen och känner att du mår dåligt, är hela dagen förstörd då? Eller kan du vända det på något sätt?
Det är också så här. Nej, den behöver jag absolut inte vara förstörd. Och det är den väl inte oftast. Utan nu har jag ju lärt mig lite att hantera det. Men vissa dagar är det fortfarande så himla svårt så att det inte...
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Men nu, just i detta nu så är jag arbetslös och då har jag liksom inget att komma upp till. Så att nu, så om vi backar lite till när jag hade jobb, då så när jag alltså så här, vaknar på morgonen och känner så här, nu är det, nej, det är ingen bra dag. Då försökte jag ändå, för att jag visste att jag måste komma iväg till jobbet. Jag älskar mitt jobb, det kommer bli bra. Får inte låta ångesten vinna, utan ja, men försökte pusha mig på många olika sätt liksom, så här, säga på mycket positivt liksom, så, och ja, men skulle det inte funka, ja, men då kan jag gå hem från jobbet, men då har jag ändå verkligen gjort mitt yttersta. Men så det, ja, så de flesta gångerna i slutet så kom jag väl iväg, men vissa gånger så var det verkligen så här, kroppen bara nej, du ska inte gå iväg idag ungefär. Och då kände jag att nej, men då ska jag inte det. Och det är också så här, jag får ju så här, ja, men dåligt samvete, och jag tänker så här, jaha, men hur tänker folk om det här då? Alltså att man är så rädd att bli bedömd hela tiden liksom, så här, och ja men så här, är det rätt eller ska jag verkligen pressa mig själv? Vad är rätt och vad är fel? Vad är, alltså du vet, man blir helt galen att tänka och försöka förstå, för att man vet inte själv. Man blir helt...
Ja, men jag tänker, när ska man veta när man ska tillåta sig själv och faktiskt må dåligt, eller att man ska tänka så här, om jag går till jobbet då kanske det blir bättre.
Ja,
men hur vet man skillnaden? Ja, hur visste du skillnaden?
Nej, men det är det som är skitsvårt verkligen, och det är, alltså jag tror att de flesta gångerna som jag har tagit mig upp, så liksom, ja men då har, alltså till slut så har jag ju tagit mig upp, och det är liksom, ja men jag kan inte svara på att det liksom finns något som gjorde liksom att jag tog mig upp, utan jag tror att då mådde jag kanske lite bättre än den där dagen som jag absolut inte kom upp. Sen är det ju liksom det här svåra med att jag ska ringa och sjukanmäla mig. Alltså det var ju, jag kunde ju ligga alltså en halvtimme och bara så här, okej, okay, men jag måste ju sjukanmäla mig nu om jag ska vara hemma. Fast jag ska upp, jag måste upp. Kom igen nu, kämpa på så här. Och sen så bara, nej men nu, okej, okay, nu har det gått 10 minuter till, nu måste jag, för att annars så liksom kommer vi inte hitta någon vikarie. Så det var så här, då var jag liksom i press samtidigt, så pressa mig själv att ta mig upp, pressa mig själv till att annars ringa. Och att ringa var också väldigt jobbigt, och då så här, jag har ångest idag, jag kan inte komma upp liksom så här. Så att många gånger så ringde jag och bara, jag har migrän, eller jag har jätteont i magen, eller så sa något annat. Men sen så när jag kom dagen efter eller någonting, så sa jag alltid till min chef, ja, det var ju ångest. Hon bara, ja, jag anade det. Så, här, så att det är liksom, det är så, men det är så svårt att säga det när man är i det. Alltså för det man, alltså jag skäms så mycket, och det är så här, hur jäkla svårt ska det vara att gå upp ur sängen? Jag älskar mitt jobb. Varför vill jag inte gå dit? Det är liksom... Det blir, man blir inte klok i huvudet hur det kan vara så.
Men du hade en väldigt förstående arbetsgivare, vad jag har förstått när jag har följt dig på Instagram. Att, alltså du har ju tackat henne mycket, alltså för att hon förstår.
Ja, jo men verkligen. Alltså min chef då är inte min arbetsgivare, utan nej, arbetsgivaren, han var en förälder på förskolan. Ja. Och han var också väldigt förstående, han var psykolog. Så det var ju väldigt trevligt. Men de har varit jätteförstående och jättesnälla. Så att jag är verkligen supertacksam att jag hade att jag var på det här jobbet när jag mådde så här. Så det kan jag sakna nu. Och nu känns det skitläskigt det här med att hitta ett nytt jobb. Alltså, jag har fått nej från några jobb nu som jag har varit på intervju med. Och det blir ju så här, man direkt så känner mig så här, ja, jag pratar ju om att jag är stressad liksom. Att jag har haft utmattningssyndrom. Och att jag, för att alla som jag har varit på har varit så här, hur tål du stress? Man bara, ja, alltså, det är väl klart att man blir stressad. Alltså, så här, och det kan vara jobbigt liksom. Och jag har haft utmattningssyndrom, för då känner jag att jag måste berätta det.
Ja.
För att det är den jag är. Jag kan inte liksom dölja det. Alltså, jag vill inte förminska mig själv på det sättet. Medan andra är så här, men du kanske inte ska berätta det. Man bara, nej, det kanske jag inte ska. Men fast då står jag inte för den jag är. Och ja, det är jättesorgligt om det är så att jag inte fått de här jobben på grund av att jag är stressad liksom. Men då, jag känner bara att om det är så det ska vara, att det ska vara sån här stress på alla jobbplatser i Sverige, så kommer ju alla vara sjukskrivna inom 20 år liksom.
För ja, att det är... ja, men då är det inte rätt arbetsplats för dig i alla fall.
Nej, men alltså, det är det ju inte. Alltså, nej. Men det är ju så här, hur stressigt kan det vara? Alltså så här...
Nej, för den frågan är ju med på alla arbetsplatser. Ja. Hur stresstålig?
Ja, men det är väldigt...
Jag har alltid känt såhär, ja det är jag. Det är absolut, jag älskar jobbet med pressade situationer. Så när jag kommer på mig själv och bara, nej det gör jag inte.
Här är vi ett högt tempo.
Ja, här är vi ett högt tempo.
Precis.
Nice.
Jag gillar att ta lite lugnt. Ja.
Precis, och sen nu på den sista jag var på, då fick jag såhär... det var lite så här spännande, så jag funderar på om hon kanske har tittat upp mig på Instagram eller hittat mig. För att då fick jag en fråga, hur... om jag har någon sjukdom som gör att jag inte skulle kunna ta mitt jobbet. Mm. Och det var lite så här...
Det känns inte som en standardfråga.
Nej, men lite konstigt. Det var den sista frågan. Så här, för då hade jag inte sagt någonting om mitt mående. För att jag tänkte, nej, jag ska inte göra det. Och det hade inte kommit något så här, någon sån fråga som jag kände att jag behövde säga det på. Så då säger jag bara, nej, alltså ja, jo, jag har ju lite ångest. Så där, men den är ju... Alltså så här, det, jag har börjat hantera den och jag tror att kommer jag till ett jobb som jag verkligen trivs med så kommer inte det vara några problem. Så här, och man bara känner så här, alltså jag kommer ju aldrig få ett jobb om det ska vara så här. Alltså, är jag liksom dömd till arbetslöshet för att jag har ångest och alltså att jag har varit utmattad eller är lite utmattad fortfarande? Alltså så här, vad ska jag göra? Och jag kan inte ta vilket jobb som helst för att jag har så pass lätt till ångest just nu. Så att går jag till ett jobb som jag inte trivs på så kommer jag ju, då kommer jag hamna i depression igen istället. Mm. Alltså, så att jag måste på något vis hitta något som jag mår bra av. Och jag skulle ju jättegärna vilja jobba med psykisk ohälsa. Men jag vet inte vart jag ska börja. Alltså så här.
Jag vet, Matilda. Alltså. Du ska starta en podd.
Mm. Ja.
Ja.
Ja, okej. Jag gör det.
Men Angelica har en plan för dig.
Vi tar en snabb kurs med dig bara. Och sen så köper du en mikrofon och så kan du ha en podd.
Ja.
Det är perfekt. Kan du bestämma hur mycket du jobbar i ett eget tempo.
Ja.
Du tog ett beslut att sluta med vitt socker. Varför då?
Ja, men jag tog kontakt med en kostrådgivare. För att jag, alltså, så länge jag kan minnas har jag ju haft fruktansvärt dålig kost, alltså så, levt på godis stort sett så, och läsk, Coca-Cola, vanlig Coca-Cola, en och en halv liter om dagen, och så ja, men lite godis så under hela dagen.
Gott.
Ja, men väldigt gott liksom. Men då har ju blodsockret liksom upp, bara upp ner. Och då har det liksom triggat ångesten också. Och jag har känt det här trycket över brösten när jag har druckit kolan. Men jag har liksom kopplat det riktigt. Men ja, så då tog jag kontakt med en och så fick jag skriva en, ja, hur jag hade ätit under 5 dagar fick jag. Vad är det värsta jag har sett i hela mitt liv? Alltså, och det är så roligt för att alltså, så här, men när jag har liksom visat nu så här, vänner då så här, hur jag åt dem, bara nej, men alltså nej, jag bara jo, det var så jag åt. Och sen så ja, men så då vill jag sluta för att se om det kunde få mig att må bättre. Och så vill jag gärna tappa några kilo för att jag hade gått upp väldigt mycket i vikt också. Och så började jag med det i januari. Så då slutade jag äta godis. Och alltså, efter typ 2-3 dagar då så vaknade jag med ett pirr i kroppen. Och bara så här, en ny dag typ så här. Och jag bara, va?
Vad är det här?
Ja, eftersom att ni, vad ska jag säga, kanske så här, 39 av 40 dagar så vaknar jag med ångest liksom, så här, och kommer inte upp ur sängen. Och nu så liksom under den här perioden, säg en period på 6 månader, så kanske jag inte kommer upp 3 dagar. Så det är liksom, så det var ju med maten att göra. Alltså det är liksom helt solklart. För då började jag inte dagen med cola och jag slutade inte dagen med cola. Jag hamnade inte i en sockerdvala under natten liksom. Så att det har verkligen ändrat jättemycket. Men nu har jag fallit dit lite igen. Så att nu ska jag bara ta tag i det igen. Men det är så tråkigt bara. Alltså så här, nu när man, alltså så här, jag tappade ju väldigt mycket kilo. Och då mår jag bättre i kroppen liksom, så där. Och då blir man så här, nej men nu kan jag fuska lite. Men just för det psykiska måendet så kan jag egentligen inte göra det. Men
man tappar motivationen. Jag är inte lite så himla inläst på det, men hänger det ihop? Alltså vitt socker och
alltså just
måendet?
Vitt socker, men alltså, egentligen allt så här, alltså, jag tror du ska ha en balans liksom. Mm. Och alltså, det vita socker, det är bara att du alltså just att blodsockret åker så mycket upp och ner, tror jag. Det blev så mycket humörsvängningar mer än vad jag har annars liksom, just i ja. Så. Men inte, alltså det vet jag inte. Men jag tror att jag drog ju ner på kolhydrater också. Alltså åt sig istället bönpasta och linspasta och sånt.
Men la du om hela din kost?
Nej, det vill jag inte påstå. För att jag åt ju vanlig mat på jobbet.
Mm.
Fast jag äter mest vegetariskt nu. Gör jag faktiskt. Och sen så, men jag började äta mer regelbundet, kan jag säga.
Mm.
Från att säga små äta godis under hela dagarna och äta typ kanske ett varmt mål om dagen, till att äta 2 liksom lunch och middag och sen äta frukost och 2-3 mellanmål. Så det är liksom, jag äter ju mer, eller jag åt mer än vad jag gjorde innan.
Mm.
jag började med kostrådgivning. Mm.
Men vad har du fått för hjälp för ditt mående? Alltså psykolog, medicin?
Ja, jag fick då när jag fick min depression för 5,5 år sedan, då fick jag antidepp för första gången. Och det var jag verkligen jättenägg emot först och vatten. Nej, tänker inte ta det. Min pappa alkoholist, han och droger han håller på med. Jag tänker inte stoppa i mig tabletter. Men sen så sa jag okej. Och så tror jag att kanske att det hjälpte i början, eller om det blev placebo eller någonting. Men sen så har det ju inte hjälpt, men jag har ätit dem i 5,5 år. För att jag inte, det är ingen som har liksom styr, vi inte liksom, det har varit läkaren bara, har du recept? Ja, jo, det har jag nog. Och funkar det bra? Ja, jag tror det, eller jag vet inte. Alltså så här, återigen, jag vet inte typ hur det ska kännas. Jag vet ju att det ska, eller, nu vet jag att det ska ju egentligen vara helt plant, att man inte ska känna så mycket. Mm. Men det har jag ju gjort. Så. Sen fick jag ångestdämpande för några år sedan, 3 år sedan eller något sånt där. Och det åt jag, 4 år sedan, och så åt jag det i 3 år. Så hade det slutat jag med förra året. De funkar inte heller. Så det är också så här. Ja, jag har tryckt i mig mycket som inte har funkat. Och sen, nu har jag precis börjat med antidepp igen.
En annan sort då?
En annan sort, ja. Precis. Så det blir spännande. Se om den ska funka. Sen så, som jag sa, så har jag pratat liksom med samtalsterapeuter eller kuratorer och psykologer egentligen hela mitt liv. Jag började på lågstadiet. För jag var osams med en tjej där väldigt mycket. Och sen så, ja, men det har varit så här till och från liksom, något år som jag inte har pratat, sen så har jag pratat och så har det varit, ja. Men det var när jag skaffade den här privata psykologen för 2 år sedan som det liksom verkligen började hända grejer. Så under de här 2 senaste åren så har jag jobbat hur mycket som helst med mig själv, och det har hänt så himla mycket. Och ja, men börjat fatta och förstå varför jag mår som jag gör, och liksom få en bra bild av det hela.
Kostar inte det väldigt mycket pengar?
Jo,
ja,
det gör det. Men jag hade inget val.
Nej.
Alltså
nej.
Det var så här, jag ringde vårdcentralen och de bara, ja, vi kan erbjuda dig 5 gånger. Men ja, det
då hinner man inte gå ner för på dig.
Nej. Nej, och de sa ju det liksom, det räcker inte för dig. Man bara, nej, vad ska jag göra då liksom? Ja,
schysst.
Ja, men du, alltså jag är ju fatt sådana, du vet så här, när jag flyttade till Göteborg, innan Örebro så bodde jag i Göteborg. Och när jag flyttade till Göteborg så skulle jag skaffa en samtalsterapeut eller kurator eller vad jag nu skulle få tag i. Och då var det så här, då ringde jag typ till en ungdomsmottagning för det blev tipsade om. Och de bara, nej, så du behöver nog mer hjälp än vad du kan få hos oss. Man bara, ja, okej, tack för den. Att jag var för dåligt för dem. Så ringer man till nästa ställe så bara, nej, du passar inte in hos oss. Man bara, nej, då ringer jag till nästa. Och så bara, nej, vi kan bara erbjuda 3 gånger. Alltså det är så här, man bara, var ska jag vända mig då liksom?
Nej, för det kan man ju inte heller göra. Man kan ju inte hatta runt hos, alltså så här, jag går hit 3 gånger, sen går jag till någon. För då ska man ju börja om. Ja.
Men precis.
Och berätta allt.
Exakt. Så det blev att jag gick hos en kurator på kyrkans ungdomsmottagning, heter det. I 1,5 år. Och hon var fantastisk. Mm. Det har liksom inget med kyrkan att göra.
Men det är alltså, gratis. Så här,
det är gratis.
Ja. Hur, det hur hittade du det?
År, typ. Det var faktiskt så att jag opererade mitt knä och fick en infektion och blev inlagd i 9 dygn på sjukhuset. Och då fick jag dödsångest. Mm. Så då kom det en kurator från det sjukhuset till mig. Och hon satt och pratade med mig och så sa jag att jag inte mådde så bra och sådär. Och då så var det hon som googlade och hittade det här stället.
Ja.
Faktiskt.
Så att, tips till de som lyssnar då.
Som bor i Göteborg och är under 25 år.
Ja.
Sök till KUM, kyrkans ungdomsmottagning. Mm. Det är superbra. Så då var jag där 1,5 år. Men sen så kände jag att nu har jag babblat klart hos henne liksom. Och då så blev det att jag skaffade den här privata psykologen som kostar 1,000 kronor per gång.
Men hur gör du nu då när du har flyttat? Har du hittat någon ny?
Men nu var det så här att när jag slutade i Göteborg hos den terapeuten jag gick hos nyligen, så sa hon att jag tror inte du kommer behöva det här nu liksom. Och jag bara, nej, jag tror inte det heller. Nu mår jag bra, nu känns allting så här. Nu börjar det bli stabilt liksom. Och så kom jag hit, eller till Örebro. Och så var känner jag att jag håller på att falla ihop igen liksom. Och bara, naha. Så då gick jag till läkaren och då fick jag antidepp och sen så skulle jag ringa till kuratorn. Men då är det 2 månaders väntetid.
Gud.
Ja, men jag sa det att det känns bara bra just den här gången, för att då kan jag kämpa på och hoppas att medicinen hjälper och att jag kommer i ordning. Det kanske liksom är så här, ja, men det är en omställning. Jag flyttar till en ny stad. Jag har blivit sambo för första gången i hela mitt liv. Jag har inget jobb. Alltså det är ju jättemycket omställningar som kanske gör att jag mår som jag gör. Men även om det här bara är tillfälligt, så är det inget jag vill liksom... att det ska kunna bli så här drastiskt. Att jag ska kunna må så här dåligt. Och därför valde jag väl att stoppa i, eller börja med antidepp igen liksom, för att försöka liksom hålla mig lite mer plan. Mm. Eller så.
Jag tycker det är helt fantastiskt som du söker ju verkligen all hjälp du kan få. Jag säger inte att de som inte gör det är dåliga, men du är ju verkligen alltså du försöker ju verkligen på alla sätt att få må bra.
Ja, alltså det är ju liksom så här, ja, det är det jag vill liksom. Jag vill må bra, och det enda man kan göra är att be om hjälp och kriga. Alltså det är, många är ju så här att det är inte mitt fel att jag mår dåligt, eller man kanske har haft en jobbig barndom eller man har varit med om något trauma, så då liksom blamar man någon annan liksom, att ja, men det var den här som gör att jag har fått ångest, och absolut så är det, men så är det, men du måste gå vidare. Alltså den enda du kan må bättre, men det är bara du själv som kan göra det, hur hårt och tråkigt det än är. Jag har själv varit där och varit så här jättebesviken och att så här, nej, men ska jag betala för alla de här terapitimmarna jag har gått när det är någon annan som har fått mig att må dåligt? Men ja, det är det, för att jag investerar i mig själv. Jag ska må bra. Nu ska jag liksom hitta vägen tillbaka till ett liv som jag vill ha. Eller så.
Jag blir alldeles rörd.
Ja,
jag tycker det är så himla viktigt och bra av dig att du pratar om det här, för jag tror att det är så många som sitter där ute som mår dåligt och som kanske också tänker så här, jag kanske inte mår tillräckligt dåligt för att få hjälp och prata med någon. Och så kanske de inte vågar, eller kanske skäms också för att de mår dåligt, att söka hjälp. För många tycker att det är alltså pinsamt att må psykiskt dåligt. Det är inte alls samma acceptans som det är kring andra sjukdomar.
Nej, men precis. Nej, verkligen. Och det... Och till dem vill jag bara säga att, men sök hjälp. Alltså det är liksom så här, ja, men typ alla mår dåligt. Alltså det är ju så, alla på något vis har haft kontakt med ångest. Man kanske inte vet om det bara. Alltså jag hade ångest jättelång tid innan jag ens fattade att det var ångest jag hade.
Mm.
Alltså så här, så att det är liksom, ja. Jag kan tipsa om en app som heter Blue Call.
Mm.
Det är en app som än så länge bara finns för iPhone, men den ska komma till Android väldigt snart. Där kan man ringa till volontärer eller till terapeuter. Mm. Och snart till psykologer också. Och volontärer är gratis. Terapeuter kostar typ 100 kronor för en halvtimme, tror jag. Eller något sånt här, eller 200. Ja, någonting. Och sen psykologer kommer väl kosta lite mer. Men då får man i alla fall prata med folk som, ja, men som också har någonting med psykisk ohälsa att göra liksom, men som kanske mår bättre nu då. Men så då, det kan vara ett första steg att ringa dit och bara så här, få prata med någon som lyssnar och som då också kan tipsa vart ska jag vända mig liksom.
Mm.
För det kanske man vet inte.
Nej.
Alltså så här, ska jag ringa till vårdcentralen? Jaha, men hur gör jag det? Alltså så här, eller nu mår jag jättedåligt, vart ska jag vända mig då? Alltså, så. Och det kan bara vara skönt att prata med någon. Ibland kan det räcka till och med.
Ja.
Att bara prata.
Bara för att säga det högt.
Ja, men precis.
Vad sa du att den hette?
Blue Call.
Ja.
Och sen så, ja, men som sagt, även min Facebookgrupp då. Alltså, jag har ångest.
Mm.
Där kan man hänga och snacka och läsa andras tankar och så. Och bara känna att man är mindre ensam.
Tusen tack för att du kom hit. Tack snälla, äntligen.
Ja, verkligen, det var äntligen. Jättekul.
Vi får komma och hälsa på dig i Örebro kanske.
Ja,
gärna.
Jättegärna.
Vi bjöd in oss själva.
Ja.
Vad mysigt vi
ska. Jag har en 1,20-säng.
Åh,
ja. Mysigt. Ja.
Du. Jag vet annars ett jättebra hotell i Örebro.
Ja, där kan vi bo på.
Sunkhotellet.
Nej, sluta.
Nej. Puss och kram och tusen tack för idag. Tusen tack.
Hejdå!
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.